När Sverige efter mycket om och men faktiskt blev medlem i NATO höll statsminister Ulf Kristersson ett tal till nationen.
God kväll. Sverige är nu medlem i NATO.
Men oppositionsledaren Magdalena Andersson, hon ville inte vara sämre hon. Hon höll ett eget tal samma kväll.
Sverige, vi är nu ett säkrare land. Som fullvärdiga medlemmar i NATO så inleds en ny epok i vårt lands historia.
I Sverige har bara 7 tal till nationen gjorts sedan början på 90-talet, varav 2 är gjorda av Ulf Kristersson. Men vilken roll spelar ett bra tal och kommer vi ens ihåg vad som sades? Det här är Älskade politik. Idag, hur många tal till nationen tål nationen? Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion har vi 2 retorikpolitikexperter. Lina Lund.
Hej.
Och Thomas Ramberg.
Ja, tack så mycket.
Förlåt?
Jag försökte vara väldigt tydlig.
Ärade tv-tittare, tv har bett mig att inleda det samtal som vi ska föra ikväll. Och jag tror att det är viktigt att vi alla utnyttjar möjligheten att resonera kring det som har engagerat så många av oss så mycket under de senaste veckorna.
9 februari 1992 håller dåvarande statsminister Carl Bildt något ofrivilligt ett tal till nationen. Varför det, Thomas?
Ja, det var ju ett läge som verkligen satte skräck i många. Det var någon där ute som dödade invandrare. Eller försökte döda invandrare. Några blev ju skadade, några blev mördade. Det var lasermannen, John Ausonius. Och Carl Bildt, han ombads då, det växte nästan upp en sorts politiskt tryck att han borde tala till nationen och lugna människor, särskilt då människor med invandrarbakgrund, och försöka försäkra om att regeringen stod på deras sida och så vidare. Han var ganska ovillig och jag tror att det handlade dels om att han helt enkelt tyckte att det var alarmistiskt att man målade upp en situation som han inte tyckte riktigt fanns. Han menade att det var inte så att det plötsligt var en stark rasistisk våg i Sverige och sådär. Och det ville han inte signalera något annat. Men sen var det också en sorts instinkt så att ja, men tv-tal till nation, det är ju sånt man gör i auktoritära länder. Det är liksom inte liberalt.
Nej, man kan nästan höra på hans röst att han inte är så sugen på val.
Nej, han till och med skyller på tv när han börjar. Och det är också en... Jag tror också att det fanns där inne en sån där, journalisterna ska tusan inte tala om till mig vad jag ska göra. Mm. Här är det jag som bestämmer vad jag ska säga och göra. Men så att det var en stor skillnad mot hur det funkar idag.
Ja, det får man säga. Men för det var faktiskt, det tog ju över 10 år innan nästa gång det var dags. Då var det Göran Persson som höll ett tal till nationen. Och det var då efter mordet på utrikesminister Anna Lindh i september 2003. Sen dröjde det typ nästan 20 år. Men under pandemin, då blev det återigen på agendan med tal till nationen. Stefan Löfven började där i mars.
Ikväll vill jag vända mig direkt till er, det svenska folket. Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor.
Stefan Löfven höll ju då 2 tal under 2020 och coronapandemin. Det första var i mars och det andra sedan i november. Och sen då när den fullskaliga invasionen av Ukraina gjordes av Ryssland så höll Magdalena Andersson också ett tal till nationen. Och nu då under Ulf Kristerssons tid som statsminister har han hunnit med 2 stycken.
Det här är en epokgörande händelse för vårt land. Efter mer än 200 år av militär alliansfrihet har Sverige tagit in i steget in i den västliga försvarsgemenskapen. Tillsammans blir vi starkare och tryggare.
Vad är det som har förändrats, Lina?
Ja, men frågar du regeringen så är det ju verkligheten som har förändrats. Mm. Flera samtidiga kriser, det är krig i Europa och en kriminalitet av systemhotande karaktär som vi hör från regeringshåll. Och politiskt är ju svaret att det krävs extraordinära åtgärder och då verkar det också krävas extraordinärt många tal
det kanske
till
är en extraordinär
nationen. Ja. Och samtidigt verkar ju varken Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ju har hållit tal till nationen också lida av Carl Bildts motvilja vilja att adressera svenska folket i tv. Dessutom är det här ett enkelt sätt att visa sig statsmannamässig. Ulf Kristersson har ju fått kämpa lite med låga förtroendesiffror. Men genom att adressera folket i tv är det ett sätt att visa att liksom, oavsett om ni gillar mig eller inte, så är det jag som leder det här landet. Och dessutom slippa få budskapet filtrerat genom oss journalister.
Just det, bara går rätt ut i många olika kanaler typ.
Det är ju samtidigt rätt otidsenligt eftersom man just har så väldigt många kommunikationsmöjligheter idag till så många olika grupper samtidigt. Medan när man tänker tal till nationen, jag menar radiotal som hölls under före andra världskriget, då satt folk liksom bänkade i sina gungstolar och lyssnade på statsminister Per Albin Hansson eller vem det nu var. Vår beredskap är god. Men idag så når ju folk, så att det är nog verkligen som Lina säger, att det här är ett sätt att markera att just det här är superviktigt och jag är superviktig och är en auktoritet nu. Jag är presidenten liksom.
Just det. Men för det är ju faktiskt inte bara statsministern som är sugen på att hålla de här talen. Du, Magdalena Andersson har gjort det själv när hon var statsminister. Men även nu då efter NATO-inträdet, då gick ju hon ut på Socialdemokraternas sociala medier och höll ett eget tal om NATO. SD-ledaren Jimmy Åkesson, han höll ett eget tal till nationen också under hösten med anledning då av den här våldsvågen som man kallade för tal till nationen. Och som han även gjorde på arabiska med hjälp av AI.
Sverige, vårt land mår inte bra, milt uttryckt. Vår värld mår inte bra. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska.
Och vad vill de här då icke-statsministrarna signalera med sina tal till nationen, eller vad man ska kalla dem då?
Ja, men det här är ju något nytt i svensk politik. Att oppositionspartier lägger en skuggbudget, det är vi vana vid. Mm. Men att skuggstatsministrar håller tal till nationen är ju ändå en ny nivå. Det är lite som på förskolan där alla vill vara Lucia.
Men det är väl som att de snor ju medieutrymme på det här viset. Och det funkar ju hittills, det kommer inte funka i längden. Men vi reagerar ju som, jaha, det kallas tal till nationen. Då måste vi uppmärksamma det här lite extra, fast det bara är en oppositionspolitiker.
Mm. Från Socialdemokraternas håll så har man ju sett Tidöpartiernas inflytt i Rosenbad som liksom en förhoppningsvis olycklig parentes i historien. Och idén är att snart ska ordningen återställas och nyss statsministern kan ju då fortsätta att uppträda som vore hon kvar på sin gamla position. Och när det blev dags för NATO-inträdet så höll ju Magdalena Andersson inte bara ett tal till nationen utan la ju också ut en bild där hon undertecknade ett dokument. Och det här har ju fått många till höger att göra sig lite lustiga över den här situationen som man tycker ska föreställa att den gamla statsministern är den som fortfarande håller i NATO-trådarna. Och att Jimmy Åkesson drömmer om att bli statsminister, det är ju verkligen ingen hemlighet. Och SDs ställning i svensk politik är ju unik och också den uppmärksamhet de röner nu också genom de här talen till nationen. Och det är ju lite ett sätt för Åkesson att få pröva en ny roll. Mm. SD får ju ofta skulden för att vara det parti som mest spär på polariseringen och splittringen i Sverige. Och här får Åkesson liksom testa att adressera fler än partimedlemmarna. Om det görs på ett mer enande sätt än vanligt kanske andra dock får bedöma.
Men kan det, när alla då kan göra det här och Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson uppenbarligen då tar chansen, kan det bli för många tal till nationen?
Man kan ju jämföra det här talet med det förra som Kristersson kallade tal till nationen, det som handlade om kriminalitet och den här mordvågen.
Han fick bättre recensioner den här gången.
Ja, det fick han, därför att då blev det så, det var ett konfliktfyllt tal där han så att säga anklagade andra politiska, tidigare politiska ledare, läs Magdalena Andersson. Så att det var liksom inte ett samlande tal. Mm. Och då var väl känslan efteråt hos många att ja, var det här verkligen ett tal till nationen? Det var ju helt enkelt ett partipolitiskt anförande.
Då
har man liksom missbrukat begreppet, var ju en del av kritiken.
Ja.
Men här ansträngde sig Kristersson verkligen att han till och med talade till dem som inte gillar så mycket det här med att vi går med i NATO. och försökte övertyga dem om att det här ändå är tryggare och så. Så att det var ju mera av ett traditionellt tal till nationen den här gången.
Jag tänker att vi ska hoppa bort dem då från de här anförandena som görs till nationen, som ju ändå inte har gjorts så värst många gånger, till någonting mer allmänt som händer i politiken hela tiden. Tal. Men först reklam.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Politiska tal alltså ska vi prata om nu i Älskade politik.
Ja, ärade TV-publik. Ett nytt år innebär en ny statsverksproposition. Och jag är här i vanlig ordning för att på en 20 minuter presentera den i en kort sammanfattning. En statsverksbudget är en redovisning utav rikets affärer och det är volymmässigt sett en lunta på 4000 sidor.
Gunnar Sträng på 60-talet, ja. Det var ju ett riktigt 60-tal det här.
Ja, han var ju en finansminister som många socialdemokrater tycker var den bästa finansminister Sverige har haft. Och så Han var lite legendarisk, han kom från och organiserat lantarbetare en gång i tiden och sen blev han finansminister med en gummisnod på plånboken som han var lite känd för. Men han fick då sitta i tv varje budget, vi säger ju budget nu för tiden, då heter det ofta statsverkspropositionen. Han gillade lite högtidliga begrepp, gärna lite svängelska.
Och det var riktigt bra tv när jag kollade.
Det var som ett föredrag. Ja. Alltså, det skulle inte gå idag. Folk skulle säga, hur ska jag somna ikväll? Ja, men vi tar det här med Sträng, det brukar funka.
Jag har hört att folk lyssnar på vår podd.
Han kunde vara roligare. Ja. Det var ju en tid när det var en vänstervåg. Och på den tiden var det vänster att ha skägg och långt hår och sånt där. Så Sträng gjorde ett uttalande som var så här: det har blivit en överbetoning i den allmänna debatten av ungdom utan slips. Ungdom som dessutom har god skäggväxt. Han var lite så där understatement-ironiker ibland. Ja. Men det där funkar ju. Alltså det som händer den här tiden är ju att vi är en brytningstid när det gäller politikernas relation till medierna. Att han fick hålla den här grejen, det skulle inte funka idag.
Nej.
Elisabeth Svantesson skulle inte få sitta och hålla ett föredrag där hon berättar hur bra hennes budget är.
I 20 minuter.
Det finns alltså till exempel en historia om när Gunnar Sträng Ekot har berättat en sak ur budgeten i förväg. Mm. De har fått reda på något, det har läckt. Då ringer Gunnar Sträng till radiochefen och är förbannad för att Ekot berättade det här i förväg. Det var liksom en bild av relationen till medierna. En annan är när de skulle ha sådana här partiledardebatter.
Mm-hmm.
Ja, då kom partiledarna med liksom... I början var det så att man hade färdigskrivna repliker som man pratade med varann.
Och låtsas, liksom.
Det blev som ett låtsassamtal. Och sen så kom de här liksom lite modernare journalisterna som har studerat i USA, som Åke Ortmark och Lars Orup och Herbert Söderström. Och då finns det en sån här berätt som när Bertil Ohlin, som var oppositionsledare på den tiden, han kommer med sitt manuskript till Herbert Söderström och säger, ja, det är det här jag ska säga i debatten. Herr Ohlin, radioteatern har sin korridor åt det hållet, säger Herbert Söderström. Var det nya vindar liksom. Ja. Så att det vi hör här är en brytningstid i liksom maktens relation till medierna i Sverige.
Jag gillar det eftersom att jag spelade upp det här för att det skulle liksom visa på ett ganska lite tråkigt kanske tal, men du blev super excited ändå. Men jag tänkte att vi kan gå från det till vem i modern tid är då känd för att liksom göra bra ikoniska tal.
Ja, alltså svenska politiker på senare år, som jag med senare år än Gunnar Sträng då, som jag tycker har varit väldigt skickliga talare, det är ju i första hand skulle jag säga Göran Persson, Fredrik Reinfeldt, de var ju också statsministrar.
Mm.
Carl Bildt var väl egentligen, om man ser till innehållet, ingen dålig talare, men han var inte riktigt lika skicklig på att framföra det. Så att det blev övertygande. Men Persson var ju prästen.
Man ska inte behöva stå på Wall Street inför flinande 25-åriga penningmäklare och förklara det svenska ATP-systemets konstruktion.
Ni vet den här Demosthenes, den här greken som vi får höra berättelser om, att han var så dålig talare och så skulle han liksom bli bra, så han stoppade in stenar i munnen och så gick han längs stranden och försökte överrösta havet när vågorna kom. Persson hade sådana metoder.
Mm-hmm.
Han satt, när han körde bil så satt han och höll sina tal för sig själv för att få dem att låta bra. Han kämpade jättemycket med att bli en bra talare.
Alltså han var liksom inte bara en naturbegåvning?
Nej, nej. Men när vi såg honom så kommer han upp i en talarstol med en liten gul post-it-lapp. Mm. Där det står 3 punkter. Och så håller han ett jättelångt tal. Och då framstår det som att han bara pratar ur hjärtat och vad skicklig han är. Men det var otroligt noga inövat innan vad han skulle säga, vilken ordning han testade allting. Så att det var lite som den där gamla greken.
Mm.
Han har ju själv flera gånger betonat att han aldrig höll tal efter manus. Hade han ett manus var det undangömt någonstans i en väska en bit bort. Utan det var just stolpar som var stödet i de här talen.
Det var liksom
talen.
Viktigt att han kunde improvisera typ.
Ja, honom. Och det har ju skrivits universitetsuppsatser om Göran Perssons retorik och retoriska utveckling under åren som statsminister. Men jag tänker när man lyssnar på hans kanske mest kända tal, sorgetalet efter Anna Linds, efter mordet på Anna Lind. Mm. Där hör man ju ändå att han läser från papper. Det är, har jag svårt att tro att han tar det från huvudet.
I kväll känns det kallt i Sverige. Vi trodde kanske att vi skulle vara försonade. Att våldet inte åter skulle drabba oss, slå rakt in i vår demokrati. Men vi är inte försonade.
Han ville ju bli präst, sa han alltid. Det blev han ju givetvis inte sen när han väl fick chansen. Men, Olle Sven, ja det är klart, för han kunde väl ha försökt bli präst när han slutade. Men han tog hand om kossorna och bankerna istället.
Ja.
Men journalisten Olle Svenning har ju beskrivit hur han får frågor om vad han har för kunskaper om Bibeln eftersom han vill bli präst. Ja, jag har ju inte läst finansplanen, men jag kunde bli finansminister ändå. Jag har inte läst partiprogrammet, men jag blev ändå partiledare. Så jag kan väl bli präst fast jag inte har läst den heliga skrift. Så det var liksom den här idén om att, och det kanske är det som är en bra talare, det är liksom en jazzmusiker. Man ska ha, om man kan sin idé och vet exakt vad man står för och är jättetrygg i det, då kan man improvisera över det temat och välja det som känns bäst för just den publiken.
Men om det inte är Göran Persson, vem ser du på som en riktigt god talare, Lida?
Ja, men jag tänker på ett tal som fått någon form av ikonstatus i svensk politik, kanske inte mest på grund av dess liksom retoriska förträfflighet utan eftermälet som det har dragits med. Mm. Det är ju Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtantal.
Vi har nu människor som flyr i antal som liknar det vi hade under Balkankrisen i början av 1990-talet. Nu vädjar till svenska folket om tålamod, om att öppna era hjärtan.
Norrmalmstorg, valrörelsen 2014. Och vid sidan av Stefan Löfvens Mitt Europa bygger inga murar, på lite på samma tema, så är väl det den liksom formulering eller fras som flest svenskar kan recitera ur ett politiskt tal under de senare åren. Någon sorts svensk variant av Angela Merkels Wir schaffen das, fast något år tidigare.
Mm.
Och den här frasen har ju blivit så mycket av en vattendelare som fortsätter att polarisera den svenska debatten än idag. Det har gått 10 år sedan dess. Mellan de som tycker att Sverige liksom tagit emot för många asylsökande på ett alldeles för naivt sätt, och de som tycker att det generösa mottagandet är moralisk förpliktelse. Och det som mycket glöms bort i efterdebatten av Öppna era hjärtantalet är ju den här kopplingen som Reinfeldt gjorde. Att man kopplade ihop den moraliska förpliktelsen med pengarna. Alltså att flyktingmottagande skulle minska reformutrymmet i statsbudgeten var det han sa.
Öppna era hjärtan Och det är liksom bättre formulering än det där.
Ja, och det var ju någonting väldigt ovanligt vid den här tiden. Och framförallt var det någonting som Sverigedemokraterna också sa vid den här tiden. Det kostar att ta emot människor. Och det är tydligt hur det här talet ger ett sånt eko i debatten många, många år framöver. Och talskrivaren Moa Berglöf har ju liksom ägnat en stor del av sin bok åt diskussionerna kring det här och menar på hur hon själv blev utmålad som landsförrädare efter att ha kommit med de här formuleringarna.
Och egentligen är ju talet som det beskrivs idag en feltolkning av vad som avsågs. Precis som Lina var inne på så var det ju då ett sätt att koppla det här med att vi hade en flyktingvåg i världen till att man då måste ha en väldigt ansvarsfull ekonomisk politik. Vi är i slutet på valrörelsen. De borgerliga ligger under, alliansen är ett kraftigt underläge mot en socialdemokrati som ser ut att vinna valet. Det gäller att ändra dagordningen, sätta en ny agenda, bygga på Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts förtroende som de som kan sköta statsfinanserna. Jag pratade med en medarbetare till Fredrik Reinfeldt som sa, ja men du vet, när man ligger under i hockey i slutet på tredje perioden, man tar ut målvakten, men vi måste göra någonting. Så det här var liksom ett desperat och ett lyckat försök att byta samtalsämne. Socialdemokraterna var jättearga för det gav Sverigedemokraterna liksom vatten på sin kvarn att invandring är dyrt. Men det funkade ju inte, de vann ju inte valet heller så det fick liksom inte avsedd effekt.
Och många menar ju att talet var en orsak till att så många moderata väljare valde att rösta på Sverigedemokraterna i valet någon vecka senare, eller några veckor senare. Mm. Och det var ju då som SD seglade upp som tredje största parti. Och sen dess har ju det stökat till det i alla efterföljande regeringsbildningar.
Så helt klart ett på något sätt historiskt tal, får man ändå säga.
Ja, men det är också intressant för de som gillade att Reinfeldt var för en generösare invandringspolitik. Så blir det ett sätt att beskriva vilken fin människa han var. Mm. Och för de som inte gillar det blir det här ett sätt att beskriva vilken hemsk människa han var som släppte in den här massinvandringen som har förstört Sverige. Men egentligen handlade inte talet riktigt om det.
Men det går vi vidare till, vem det är som faktiskt skriver talen då. Vem är det som skriver politikernas tal?
Men det är väl lite olika i vilken grad den som framför talet också är inblandad i processen bakom. Jag passade på att ställa frågan till Ulf Kristersson och hans stab här under förmiddagen. Han var hos riksdagsjournalisterna på kaffeträff. Han fäster ju rätt stor vikt vid ordens betydelse och är då själv i rätt stor utsträckning inblandad i själva talskrivandet. Han sa att jag lägger ner mycket möda på att det ska vara mina ord. Och samtidigt så betonar han att det är väldigt mycket av ett lagarbete där liksom många i kretsen runt omkring är inblandade i processen. Man skickar de här förslagen via mejl fram och tillbaka. Och det är svårt att säga vem så, liksom avtrycket ett visst tal bär, alltså förutom Ulf Kristersson då. Samtidigt har han ju under det här året plockat in rätt många namnkunniga skribenter i laget. Vi hade i valrörelsen Karin Svanborg Sjövall, tidigare Timbro-chefen och skribent. PM Nilsson från Dagens Industri gjorde en kort session. Och numera är ju Anna Dahlberg, alltså den tidigare politiska chefredaktören på Expressen, som är central, inte minst vad gäller de här linjetalen som Ulf Kristersson har hållit. Och man dock funderar på hur länge håller man på med talet? Mm. Så det här talet som hölls till nationen i höstas i samband med våldsvågen, det lär han ha skrivit på bara ett par dagar. Det var en extrem situation som man behövde adressera folket på kort tid. Medan NATO-talet
har haft ju en stund på sig
staben och haft ett par år. Sådär. Men det var först på planet över till Washington som den sista versionen sattes och som Kristersson då gjorde de allra sista bitarna. Och till skillnad från vad vi hörde om Göran Persson som ju hade stolpar och sen så pratade relativt fritt, så utgår ju Kristersson från manus. Varenda kommatecken eller kolon sitter på rätt plats.
Sen har ju några talskrivare gått ganska långt. Jag menar, Olof Palme började som talskrivare åt Tage Erlander. Ingvar Carlsson var talskrivare åt både Olof Palme och Tage Erlander. Carl Bildt var talskrivare åt Gösta Bohman. Anders Borg var talskrivare åt Carl Bildt. Så att det är ju också ett sätt att göra karriär.
Och med det, lite reklam.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lina och Thomas, apropå det här vi pratade om tidigare med hur förberedda talen egentligen är, så höll ju Johan Persson, alltså Liberalernas partiledare, tal på deras riksmöte i Karlstad helgen.
Det har ni hört förut, men det här är ett arbete som börjar i klassrummet. Förlåt, det ringde. Ja, men ni hör ju själva.
Det bara råkade ringa på hans telefon helt precis när han ska prata om mobiler. Eller?
Ja, och eftersom de skickar ut manuskript till journalister, talmanuskript, så stod det ju faktiskt med där, nu ringer det, så att det var väldigt planerat. Vi har ju sett liknande saker förut, det var ju väl en sån där händelse som inte var så länge sedan före valet, var det när Ebba Busch skulle peka på vad hon tyckte om den dåvarande socialdemokratiska regeringens energipolitik.
Vet ni vad som händer nu? Se om poletten trillar ner. Det blev vindstilla i Öresund. Så de där vindkraftverken som står där nere slutade snurra.
Men alltså att vara talskrivare, som Lina var inne på, det är ju, tror jag, ett otroligt frustrerande arbete också. Därför att en känd vän till Ulf Kristersson, numera känd, Göran Torsten, som var en gång, och till hans fru, var en gång talskrivare åt Carl Bildt. Jag tror Carl Bildt var nog den mest hopplösa av att talskrivare till uttaget, för han verkade inte bry sig särskilt mycket om vad han fick för tal. Men den där Torsten
som... Han ville inte vara med, eller vad?
Nej, men han höll inte det talet. Det gör de ju inte helt, de vill ändra och sådär, men han verkade ännu mer ointresserad än han brukar vara. Och när Torsten har berättat att när Carl Bildt skulle hålla ett tal, han hade skrivit ett utförligt tal åt honom, så satt sig Carl Bildt och strök under några ord här och var i talet, och då tänkte han, ja, vad bra han ska hålla det talet nu liksom. Men när han väl höll talet, så hade han bara de där understrukna orden som stödord för att berätta något helt annat än vad som egentligen stod i talet.
Och med det så vill jag bara att ni ska berätta, vilket politiskt tal har betytt mest i och för Sverige?
Jag drar till med Per Albin Hanssons folkhemstal. Januari 1928 i riksdagens andra kammarsal under remissdebatten. Folkhemmet har ju kallats för den största metaforen i svensk 1900-talspolitik. Och det är också litterär, ganska snygga passager i detta. Det är också tal som refereras till i tid och otid. Ulf Kristersson nämnde det i sin första regeringsförklaring. Han pratade om svenska folkhemmets bärande bjälkar. Syftade på kanske framförallt den inre och yttre säkerheten. Jimmy Åkesson har skrivit en bok med titeln Det moderna folkhemmet. Och Socialdemokraterna kommer med sina uppdaterade varianter av det här. Alla ska med, Sverige ska bli mer som Sverige.
Och allt började i det här talet om folkhemmet.
Om det tvistar väl de lärda, men det var då genombrottet för folkhemmet.
Folkhemmet kom. Genombrott. Och du då, Thomas?
Jag tar ett som jag själv ändå upplevde som...
Jag tror du skulle säga som jag har skrivit.
Nej, men Palme höll ju ett jultal i 1972 i december när USA utförde urskillningslösa bombningar av Hanoi och Haiphong i Nordvietnam. Det var väldigt många civila råkade illa ut och sådär. Och det var liksom en kulmen på Vietnamkriget. Och det där var ju en mycket skarp kritik mot USA som fick genklang i hela världen, som gjorde att USA inte skickade sina höga diplomater i Sverige. Den svenska ambassadören var inte välkommen. Det här hölls 72. Den svenska ambassadören fick inte komma förrän 74 till USA sen. Och det var också speciellt på ett annat sätt, för det var ganska kort, det var som en dikt. Apropå talskrivare hade han då haft hjälp av en person som heter Anders Färm, som var viktig för socialdemokratiska ledningen. Det var som en dikt där man anspelade på historiska händelser som var såna här övergrepp. Och det hölls, han hörde helt enkelt av sig, eller de hörde av sig och sa, vi vill hålla ett kort tal här nu om det här som händer, kommentera det här. Och så kallades liksom journalisten hem till Palme, och så sändes det i lunchekot sen det här korta talet.
Kan man kalla det för tal till nationen? Typ?
Ja, men det blev ett tal till nationen, för att det var ju väldigt väl förberett. Varenda ord var vägt på guldvåg. Många tyckte att det var fruktansvärt hårda ord och hemska mot USA, därför att det fanns ju nazistiska krigsförbrytelser och sovjetiska krigsförbrytelser och så vidare bland de här exemplen. Det var väldigt väl förberett för att höras i hela världen på något sätt, inte bara till den svenska nationen. Sen vad det fick för betydelse för kriget är en helt annan sak, troligen ingen alls.
Vad tror ni nu då? Hur många tal till nationen tål nationen?
Jag tycker det får räcka på ett tag nu.
Du tycker det får räcka på ett tag. Men vi kommer fortsätta tala till nationen.
Ja, åtminstone det är en del av nationen som känner att den vill lyssna på oss, och den hoppas vi blir allt större.
Ja, nästa onsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Älskade politik. Tack så mycket, Lina Lund.
Tack.
Tack, Thomas Ramberg.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Älskade politik. Vi kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Producent var Måns Mosesson. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson, som också har komponerat vignetten. Ljudtekniker var Patrik Miesenberger. Klippen kommer från Sveriges Radio, SVT, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Aftonbladet. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.